Hej och välkomna till veckans DGS-TV. Idag från Hultsfred i Småland, där kommunen den 21 december valde att stänga sin flyktingmottagning på obestämd tid. Signalpolitik, ja, men också ett rop på hjälp. Vi klarar inte av det här längre, är budskapet från socialchefen som vi kommer att träffa längre fram i programmet. Vi träffar också bland andra kommunstyrelsens ordförande. Frågan är då, kommer fler kommuner att följa Hultsfreds exempel? Eller kommer regeringen att se till att den här typen av uppror slås ner? Hultsfreds kommun i Småland med sina 14 000 invånare tillhör de kommuner som på senare år tagit emot flest nyanlända räknat per kommuninvånare. I och med att man nu stänger flyktingmottagningen gör man sig skyldig till ett lagbrott. Lars Rosander, du är kommunstyrelsens ordförande i Hultsfred. Den 21 december så gjorde ni någonting ganska dramatiskt. Vad hände då?
Då tog vi beslut, vi kallade ihop krisledningsnämnden och tog ett beslut om att inte ta emot fler ansökningar när det gäller försörjningsstöd från nyanlända i vår kommun. Vi har haft en längre period med mycket stor inflyttning till vår kommun. Vi är då 14 000 invånare ungefär och ökade med 30 i veckan och hade en situation som var ohållbar för socialförvaltningen. De hann inte enkelt med, det var för stor arbetsbelastning och vi kände det att vi måste göra någonting drastiskt här för att dels göra det möjligt för dem att kunna arbeta fatt med de ärenden de har och dels också ett signalvärde att vi har, det är den kommun i landet som tar emot flest nya länder här med uppehållstillstånd och vi behöver ett andrum här i det arbetet.
Och vad hände? Vad fick det för konsekvenser?
Vi diskuterade mycket innan över förvaltningarna. Vi hade diskussioner med Länsstyrelsen, Migrationsverket och så vidare och informerade alla och frivilliga organisationer. För att det vi först kunde se det var väl möjligtvis att man inte hade mat för dagen och det fick vi hjälp via frivilliga organisationer då att leverera matkassa. Vi trodde inte behovet skulle vara så stort och det visade sig att det var inte så, men det är framförallt att man får inte då träffa en handläggare, man kan inte få då stöd till hyror. Och vi gick ut med ett brev till samtliga då som kom efter det här datumet att vi har en väntetid på kanske 6 månader innan vi kan handlägga de här ärendena.
Mm. Och ni är skyldiga till ett lagbrott här också?
Det är vi, men å andra sidan gör vi lagbrott i arbetsmiljölagen, arbetsskyddslagen och så vidare. Då, va? Så det var väl frågan om vilka lagar vi skulle bryta mot eller inte. Och för att, vi riskerade just då en situation där personalen inte orkade med. Det är inte så att vi inte har pengar till att genomföra det här utan det är helt enkelt vi kan inte få personal tillräckligt. Det hjälper inte med omflyttningar från andra enheter och så vidare. Allt är så ansträngt här. Inom skola, inom förskola och andra enheter inom socialförvaltningen. Så att vi var helt tvungna för att kunna fortsätta att jobba med de ärenden vi har inne att göra någonting och då valde vi det här.
Mm. Det är en väldigt tydlig markering att nu orkar vi inte mer. Och visst är det en markering emot statens sätt att kanske göra en plan för flyktingmottagandet. För jag kan inte se det som en helhet i Sverige att vi inte skulle klara egentligen att ta emot det antalet som vi har gjort om vi delade upp ansvaret. Men vi kan inte vara 15-20 kommuner som tar extremt stort ansvar.
Vi har ju pratat om det emellanåt och att det finns ju en gräns för när vi som kommun inte längre klarar våra åtaganden. Alltså som helhet då pratar vi inte bara om flyktingmottagandet. Den påverkar så många andra saker i samhället också. Som skola till exempel. Och det kan ju hända att vi hamnar under en tvångsförvaltning eller vad som nu händer. Jag tycker vi kan säga att vi har gjort så mycket som vi bara kan vad gäller flyktingmottagandet. Och vill staten ta åtgärder mot oss baserat på det så får de väl göra det. Och jag tror ju att andra kommuner kommer att följa efter. Det tror jag, för jag vet ju att det finns fler kommuner som har liknande problem som vi har. Mm. Men jag vet faktiskt inte vad som kommer att hända. Vi vet väl inte exakt vilka eventuella konsekvenser det här får från statsmakternas sida. Vad de kommer att säga till oss att göra. Men jag tänker att det är väldigt tydligt tillkännagivet att om man har så här mycket flyktingar i en kommun så kommer det inte att fungera. Det är väl den signalen vi skickar, och också då, hur ska man tänka kring det? Mm. Hur ska vi säkerställa att vi har ett mottagande som är mer jämnt fördelat över landet?
Jag har hört att det var så illa att personer uppe på kommunhuset har varit så stressade att de inte har kommit ihåg vilka de har pratat med. Mm. Att det har varit så många så att man har inte kunnat hålla isär det.
Ja, det blir ju mycket stresssituationer, och då är det lätt att tappa minne och annat vad man egentligen jobbar med. Va? Det kan bli sådana konsekvenser, och vi kan dra en parallell med vad som hände för ett år sedan då vi hade en väldigt stor anstormning, om man får använda ordet, av nya ensamkommande barn. Då. Vi fick ju stänga då. Vi fick kontroll på det. Vi stängde 3-4 månader. Vi kunde rekrytera mer personal. Vi kunde arbeta med dem som var i vårt system, och det har fungerat bra, och vi kunde bygga upp en organisation, så att jag tror för de barn som kom hit, de kunde vi ta hand om på ett bra sätt, och förhoppningsvis de som kunde komma till andra kommuner fick det också bra. Och jag kan tro att man kan dra en liknande parallell här nu, att vi gör allt vad vi kan för att tillfredsställa de här behoven då, va? Det handlar ju inte bara om försörjningsstöd och annat, utan vi måste kunna erbjuda plats i skolor och förskolor, och det är fullt överallt. Vi har ju under flera år utökat med moduler. Jag tror vi har moduler på 11 olika ställen då, och både när det gäller förskola och skola och SFI. Och det är ju kö överallt trots att vi utökar så här mycket. Och vi har ju svårt att anställa personal. Vi har ekonomi för det, men vi kan inte rekrytera.
I dagsläget så handlar det ju om både personal och lokaler. Vi har ju ganska nyss flyttat till nya lokaler för att kunna ta emot fler, men är nu ganska trångbodda redan. Vi kan inte vara fler än vad vi är på SFI, utan vi måste se till att också ha genomströmning så att så fort vi har elever som blir färdiga på SFI eller på grundvux så kan vi fylla på med nya elever. Att man måste pausa nu i Hultsfred beror ju på att Hultsfred är en väldigt liten kommun. Mm. Det finns ju många andra kommuner som inte har tagit emot så många flyktingar. Så hade vi fördelat ansvaret så hade det ju kanske sett annorlunda ut. Mm. Mm. Det bottnar ju i något djupt mänskligt som säger att sitter en annan människa i en kris så som man har gjort, till exempel om man kommer från Syrien, då hjälper jag. Mm. Ja.
Men när ni pratade med Migrationsverket, jag fick liksom höra om det här, att ni har bett om anstånd där uppe i de här 1300 lägenheterna i Stålhagen, så det heter. Och vad är det som händer då när ni ber om någon slags frist eller någon hjälp?
Migrationsverket då har ju andra asylboenden här i kommunen, och vi bad att de skulle lämna lägenheten här i Stålhagen, för vi skulle kunna erbjuda då de nya länder i lägenhet istället. Men man håller fast vid lägenheterna och tömmer sedan asylboenden på olika håll här i länet, och vi tycker man kunde ha behållit något asylboende annanstans och låtit oss få jobba med integration och låta de nya länder bo i bra, moderna lägenheter i vårt kommunala bostadsbolag, istället för att som nu då kanske tvingas bo flera familjer i en villa som köps upp av någon utifrån här och i spekulationssyfte här och ta in stora intäkter. Man kan få betala 7, 8, 9 tusen i månaden för ett våningsplan i en villa då. En familj i källaren, en på bottenplanet och en på ovanvåningen då. Och Det är inte skäligt. Så ska man inte behöva bo. Det är ju brandsynpunkt och allt möjligt. Ja. Mm.
Från den 21 december så tog det fram till med den 13 januari tills det stod någonting i Dagens Nyheter. Hur tolkar du det, att det är sån lång tystnad?
Vi gick ut med bra information när vi tog det här beslutet i olika pressmeddelanden och så vidare. Och vi trodde nog att vi skulle få mer genomslag i massmedia än vad det gjorde då. Och dels var det väl kanske att det var mitt innan julen här och jul och nyår och andra saker, presidentval och så vidare. Så att det kanske föll lite mellan stolarna, men nu uppmärksammas det mer på olika sätt. Så att vi får väl se vad det leder till här. Och vi har, vad jag förstått, heller inte direkt haft någon myndighet här heller hos oss som har ifrågasatt det hela, men givetvis så kommer vi få sådana frågor framöver. Jag hoppas och tror att det finns en förståelse för staten och myndigheterna om vår situation här, och man försöker på olika sätt tvinga andra kommuner då att ta sitt ansvar som vi tycker här då. Så att även att vi då bryter mot lagar, så tror jag, hoppas det finns någon slags förståelse att vi gör allt vad vi kan för att göra det så bra som möjligt, men att vår situation är väldigt prekär.
Boel Godner, socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje, tycker att kommuner som smiter från ansvar för flyktingmottagande bör straffas.
Kommunala självstyret är inte infört för att man ska kunna smita undan ett nationellt ansvar, utan för att man ska kunna fatta unika lokala beslut efter förutsättningar som finns där. Och flyktingmottagandet är en nationell angelägenhet och vi är alla en del av Sverige. Mm. Och att då smita undan det är att lägga över ansvaret på andra kommuner, vilket jag inte tycker att man ska göra.
Kokar det ändå inte ner till att det är resurser som ska fördelas, allokeras? Och att då blir det, tänker jag, ändå till slut konflikter, och man måste ställa grupper och frågor och intressen mot varandra.
Ja, man måste bestämma sig för att det här är ett jobb vi ska göra. I de allra flesta Sveriges kommuner så finns det allmännytta eller bra samarbete mellan kommun och privata aktörer. Och det blir faktiskt lediga lägenheter i nästan alla Sveriges kommuner då och då. De flesta har flera tusen människor som flyttar in eller flyttar ut från kommunen under ett år. Och där, under den vägen, så blir naturligtvis ett par hundra lägenheter lediga. Det är svåra beslut som måste fattas. De är tuffa, jag lovar. Vi har fått fatta dem i 10 år i Södertälje, minst. Mm. Och om inte hela Sverige hjälps åt, då kommer fler och fler att hamna i trångboddhet och utanförskap. Och det kommer bli dyrt för Sverige.
Det moderata kommunalrådet i Täby, Leif Gripestam, hävdar att flyktinglagen strider mot det kommunala självstyret.
Det kommunala självstyret står väldigt starkt i svensk grundlag. Det är en av grundbultarna egentligen i svensk samhällsutveckling och hela systemet vi har. Och det finns ju undantag naturligtvis, och det är en ständig strid mellan staten och kommunerna. Hur mycket staten ska bestämma, hur mycket kommunerna ska bestämma. Och i ett fall som vi har krigat om sedan 90-talet, det handlar om det kommunala skatteutjämningssystemet. Det är nu inskrivet i grundlagen att där får alltså staten belasta vissa kommuner med en nettobetalning till systemet, bland annat Täby. Så var det inte tidigare, men det blir en ny grundlag någonstans 2008. Så nu är det grundlagsfäst, men däremot när det gäller fördelning av individer så finns det ju inget inskrivet i grundlagen som därmed sätter det kommunala självstyret ur spel. Så att ur det perspektivet hävdar jag att det är, bland annat det skälet, så hävdar jag att det är grundlagsvidrigt. Och att det strider mot kommunala självstyret, etableringslagen. Men det här handlar ju om i grund och botten då att staten har tagit på sig ett ansvar som staten inte kunde hantera. Det som inträffade förra hösten. Alltså att det kom så många flyktingar så att staten kunde inte hantera situationen. Och i nästa steg så tyckte staten att det var bekvämt och lasta över i knät i en väldig hastighet på kommunerna. Som inte går att hantera, vilket nu är uppenbart ett år och 2 månader senare när lagen trädde i kraft, så att säga. Eller när beslutet togs om migrationsöverenskommelsen trädde själva etableringslagen i kraft 1 mars.
Så efter ett år så är det 72% av kommunerna som inte uppfyller de här kraven. Mm. Hur tolkar man det?
Ja, det går inte att genomföra, och jag hävdar ju i den farten eller den takten som statens lag stipulerar. Alltså det går inte att hantera, eftersom vi har en icke-fungerande bostadsmarknad framförallt. Det är det största problemet.
Om man frågar Boel Godner i Södertälje, så tycker hon att ni är osolidariska och att ni absolut kan få fram någon typ av boende.
Ja, och det har hon då fel i, helt och hållet fel i. För då tycker jag hon ska ställa den frågan till Vanguard, socialdemokratiska finansborgarrådet i Stockholm, varför hon inte klarar det. För det vore väl lika lätt för Stockholm som för Täby, eller Göteborg eller Malmö, eller ja, vilken kommun du vill. Men det är 195 av Sveriges 290 kommuner som inte klarade förra året. Det säger någonting om svårighetsgraden. För att alla, det är ju inte så att någon kommun säger vi vill inte göra detta. Det är tvärtom så att kommunerna är ju beredda att hjälpa till med detta självklart. Vi står i en situation som vi måste lösa tillsammans. Men det går inte att göra det på det sättet staten säger. Och det jag vänder mig emot då, det är ju att både Löfven och Ylva Johansson hotar kommunerna då med någon form av bestraffningssanktioner. Och det menar jag, om de driver det så långt, ja, då hamnar ju hela saken i domstol. Då kommer det tydligt framgå att det här strider mot det kommunala självstyret.
Leif Kripesam i Täby kallar det här för tvångslagen. Att det handlar om tvång som staten utövar på kommunerna. Hur ser du på det?
Ja, det har ju varit nödvändigt eftersom kommuner som Täby och en del andra har vägrat ta emot flyktingar tidigare. Och därmed har man inte en jämn spridning av flyktingmottagandet. Och då står vi där idag och behöver tvinga kommunerna att vara med. Jag själv kallar det för ett gemensamt ansvarstagande. Jag tycker det är mer sympatiskt. Men det är samma sak.
Mm. Vad jag har sagt egentligen, det är ju att det är väldigt mycket bättre att de nyanlända bor kvar på asylboendena under en längre period så att kommunen har en vettig möjlighet att lösa detta med bostadsfrågan. Det är väl den modellen som egentligen är den mest liksom, humana, den mest realistiska. Men där har ju, om jag har förstått Ylva Johansson rätt, det vill hon ju inte diskutera ens.
Nej. Vi har sökt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för en kommentar. Hon avböjer att medverka i programmet.
För något år sedan eller så där, då hade man kunnat tänka sig att någon typ av reprimand, lite repressalier, kanske man får en påse pengar till. Fortsätt nu, var tysta, men fortsätt med det här. Nu sker inte det, nu kommer någon typ av tystnad. Ylva Johansson säger ingenting, vi försöker få tag i henne nu. Är det så att det är något typ vakuum här och man inte riktigt vet vad som sker?
Ja, alltså, som jag sa förut, jag bedömer ju att det är väldigt många kommuner som inte kommer kunna klara årets kvot. Man måste också komma ihåg att kommunerna har dammsugit allt. Alla tomma lokaler. Man har gjort ohyggliga insatser under 2016 redan. Det innebär att nu är det ännu mer påfyllt i alla upptänkliga lokaler. Det blir ännu svårare 2017. Och det vill ju naturligtvis inte Ylva Johansson prata om. Och det finns väl kanske någon slags, om man nu tar Hultsfred igen, jag får ju spekulera, men det är klart att det finns kanske någon känsla av att ja, men nu har de har gjort så mycket de kan, ingen kan lasta dem, typ. Det kanske är en sån stämning som har spridit sig, för de har ju gjort stora insatser, det har alla svenska kommuner gjort. Alla svenska kommuner har försökt och kämpat. Man har letat upp torp, man har byggt om industrilokaler, vissa kommuner är ju så att alla lägenheter som frigörs i allmännyttan går ju bara till den kategorin. Det är en enorm ansträngning i kommun-Sverige. Men det var ett år det, va? Eller det var 9 månader var det till och med. Eller 10 månader var det. Och nu fortsätter det 2017 och fortsätter 2018. Så att svårigheterna kommer ju vara... Vi har bara sett början på svårigheterna, tror jag.
Vi har bara försökt lösa en situation för Hultsfreds kommun på så bra sätt som möjligt. Och sen vilka effekter det får i samhället övrigt, det har inte vi kunnat ta hänsyn till när vi tog vårt beslut här, utan vi måste se till vår befolkning och våra anställda och vår verksamhet här att vi kan hantera det på ett bra sätt.
Vi har jättejobbigt med att vi har tagit emot väldigt många flyktingar. Men vi klarar, tycker uppgiften, ganska hyfsat.
Jag märker inte av problemen så, men däremot märker vi det ju konkreta kommentarer i våra kommentarsfält. Det är ju där man ser det mesta. mer negativa än positiva, skulle jag säga.
Jag bor ju precis här och visst, ibland är det ju liv.
Jag ser att polisen är här oftare än...
Ja, det är de ju. Är de inte här så är de ju där de bor, om man säger. Det är uppe i Sålagen, det är ju så. Det är något. I helgen har det varit och ja, hela tiden.
Feeling good. My family is here. I feel good. I have my children here. This good dog is. I working. My wife is good. My family, my father and my mother is good. All is good. There was no here. It's good.
My family is in Afghanistan, but I live here with my brother. I'm about to be 18.
Okay.
Yeah, after 2 months. I like Sweden, but I don't like Hultsfred. It's a small town.
Hultsfred har under lång tid haft många nya länder som kommer, en hög andel invandrare i kommunen. Hur syns det alltså, i statistiken?
Jag kan säga att det bästa med det är att det syns inte.
Nej.
Det syns inte i statistiken. Dels för att vi kodar ju inte sånt som handlar om flyktingar så att säga på något specifikt sätt. Men jag kan säga att statistiskt sett över tid så har det inte skett någon förändring i Hultsfred kommun. Även fast flyktingströmmen har varit stor så kan inte jag se det i min brottsstatistik. Rimligen kanske det borde syns på ett mera klart sätt. För jag har ju fått frågan tidigare självklart. Att man på något sätt... vill få fram att då flyktingar begår brott i betydligt större utsträckning. Men jag kan inte säga det. Nej. Det finns inte.
Vi har ju ett samhälle som i stort sett, hos oss i alla fall, fungerar bra och kan möta nya länder på olika sätt. Samtidigt ser vi konflikter inom de nya länder, olika grupperingar på stora boenden i stora områden där man har kontroverser, det är slagsmål och de här kontroverserna kommer in på skolorna och det blir oroligt och så vidare inom de här grupperna. Då. Samtidigt är det ju för många en isolerad del av befolkningen som gör det, har de här konflikterna inom sig som kanske inte drabbar de som är födda här, om man får använda ordet då. Så att vi har en tudelning i samhället även här då, och vi har det inom arbetslivet med arbetslösheten och så vidare. Så att vad vi riskerar ju få även en tudelning i samhället på mindre orter här då. Så där kan man känna oro för framtiden.
Ni har gjort en video nyligen som en sorts reklamfilm för Hultsfred.
Ja.
Hur tänkte ni när ni gjorde den?
Ja, du syns och hörs i Hultsfred. Det här är bra att bo och arbeta. Och vi behöver ju arbetskraft i framtiden. Och vi vill visa upp på ett humoristiskt sätt att vi är en bra ort. Och det står vi för, det tycker vi. Och att det är i tid kommer då ungefär samtidigt som vi tvingas göra den här åtgärden med. Och inte låta... fler komma och ansöka om försörjningsstöd utan att det är en väntetid. Det är ju en del av vårt samhälle totalt sett. Då, så att i grunden vill vi välkomna alla men just nu är det väldigt jobbigt för oss. Då, så att, det kan vara dubbla budskap här då, men förhoppningsvis är det tillfälligt. Jag tycker de har lyckats bra, de är duktiga de som... Ja, gjort filmen då.
Ja.
Men jag noterar att faktiskt, apropå det här med representation, det vad jag kunde se var ingen liksom, man fick inte se någonting av det här liksom mångkulturella där, utan det var väldigt så att säga, så väldigt sådär puttinuttigt ut. Så där.
Ja, det är klart, jag har inte tänkt på den vinklingen, men det kanske så det var, men vi är lite puttinuttiga här. Och sen är det ju en film på 3-4 minuter då, och den visar ju bara delar av bara visar upp delar av samhället här på ett sätt då, va? Så att man kan kanske ha lagt fokus på andra frågor också då, va? Så att, men ja, vi är väl nöjda med den i alla fall.
Lagen om enskilt boende, den så kallade EBO-lagen, möjliggör för asylsökande att bosätta sig var de vill i landet. Denna får till följd att kommuner med redan många nyanlända får ännu fler. Trots att lagen i många år och från flera håll kritiserats för att bidra till segregationen blir den kvar. Ganska exakt ett år efter att anvisningslagen trätt i kraft kan man konstatera att 67% av kommunerna inte uppfyller den nya lagens krav. En lag som av vissa kommuner uppfattas som ett tvång. Ansvariga ministern Ylva Johansson har tidigare uttryckt att sanktioner mot kommuner som trotsar lagen kan införas. Men det skulle kunna innebära stora ingrepp i det kommunala självstyret och troligen strida mot grundlagen. Cirka 300 000 anhöriginvandrare förväntas komma till Sverige fram till 2019. Vart ska alla dessa människor ta vägen? I Hultsfred är flyktingmottagningen stängd på obestämd tid. Socialtjänsten runt om i landet är redan idag hårt pressad. I storstadsregionerna är bostadsbristen bekymmersam. Valet för kommunerna tycks vara ändra eller. Ändra tar man inte emot några nyanlända alls, eller så tvingas man ta emot många fler än man förmår. Den förda integrationspolitiken tycks paradoxalt och ledsamt nog öka segregationen. Tack för att ni har tittat.